Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då drar vi igång den 151:a MotoGP-podden med mig, Tobias Lyon, och med Andreas Mortensson. Återigen, ute i naturen känns det som, Andreas.
Fågelkvitter i bakgrunden, precis som vanligt.
Ja. Hur är läget nu inför kommande racehelg?
Ja, men det är bra. En ledig helg har det varit, åtminstone från MotoGP. Och nu ser vi fram emot Sachsenring.
Mm. Och vet du vad jag gjorde på min lediga helg? Den var egentligen... den var fullsmetad med program. Jag var bland annat redskapsgubbe på ungdoms-SM i truppgymnastik.
Oj.
Det var millimeterpassning och sekundarbete där. Och liksom rycka trampetter, bord, och det skulle stå på vissa avstånd. Och, ja, det var, jag fick faktiskt skärpa mig där. Men det var kul att se många som hoppade och gjorde bra ifrån sig där.
Du var pappa på heltid.
Ja, det värsta var att ingen av mina barn tävlade där. Så okay. Det var helt utanför.
Jag ställer inga mer frågor på det, tror jag.
Nej.
Själv kommenterade jag Formel 2.
Hur gick det då? För dig och för de som körde?
Ja, det gick bra. Det var bra race ändå från Azerbaijan i Formel 2. Det var lite sämre i F1, men ja, så kan det vara.
Ja. Kör de ett eller två race på en helg där?
Två. Ett på lördagen, ett på söndagen.
Mm.
Ett sprintrace på lördagen och ett lite längre på söndagen med obligatoriskt depåstopp.
Okej. Och du gjorde båda?
Mm.
Jag måste lyssna på det här. Hur du tar det i bilsammanhang? Fast jag vet ju att du kan ju en del om bilar faktiskt.
Ja.
Är det inte svårt att känna igen de här förarna?
Jo, det är ju det. Det är inte jättelätt.
Vad tar du det på då?
Startnumret. Nej. Nej, men man börjar ändå lära känna förarna och hur de ser ut och vad de har gjort förr och sådär. Men det är klart att det tar en stund, och sen är det ju inte lika många timmar kommentering som det är MotoGP. Där har vi ganska bra koll på allihopa och hur de ser ut och vilken hjälmdesign de har och sådär. Vilken tid de sitter i.
Och trots det så blir det svårigheter ibland.
Martin och Sarko, där är problemet.
De
är väldigt, väldigt, väldigt lika. Men... skinnställ från, eller på Sarko, Furugan, och på Martin Alpine Stars. Det får man ta det på. Men de har kört med samma hjälmmärke. Tjack!
Fransk hjälmmärke. Jag har också testat den en gång. Det var så där faktiskt för mig.
Och Red Bull sponsrade båda två.
Dessutom.
De är svåra, de.
Men det här med att känna igen i... Det är ju en fördel med motorcykel att man har föraren utanpå fordonet på något vis. Det är ju fler saker att gå på än i bil, tänker jag.
Ja, det är det ju. Det är det.
Vad är det för ålder på dem som kör?
Runt 20 skulle jag säga. Strax över.
Och det här är steget under F1, precis?
Ja, det är det. Många som tar steget upp i F1 har ju varit och legat bra till i Formel 2. Så det är ju nya tidens blivande stjärnor, kan man väl säga.
Ja, ja. Mm. Vad brukar det vara för startfält då, storlek?
22 bilar. Så det är ganska stora startfält. Och det var väldigt händelserikt faktiskt i Azerbaijan här nu senast. Märklig bana. Mycket 90 graders svängar var det på den här banan. Det smällde hejvilt. Så det var safety car 3-4 gånger där, eller 3 gånger på båda racen, tror jag.
Men visst är det den banan som har den här långa rakan?
2,2 kilometer.
Det måste ju vara längsta i mästerskapet.
Det går ju inte riktigt rakt fram hela vägen. Men det är full gas hela vägen.
Jag tänkte säga att de slår väl inte av något i alla fall?
Nej, det gör de inte. Ah,
hej, vad häftigt. Häftigt. Ja. Du, idag, det är inför podd. inför Sachsenring. Det är torsdag.
Mm. Och, presskonferens om 2,5 timmar, så då vet vi inte vad som sägs.
Nej, så det är lite öppet här. Vad, vi får spekulera själva tycker jag inför helgen. Och sen är det ju lite små nyheter, även om det har varit ganska stillsamt här på nyhetsfronten senaste veckan.
Folk var nog lite trötta efter Mugello direkt därifrån till Barcelona. Och så en test dessutom på måndag förra veckan.
Jag tyckte jag hörde det på några i depån där, att de var inte helt sugna på att stanna en dag till.
Nej, de vill nog hem där. Och det, jag tycker det märks också på nyhetsrapporteringen. Det har varit väldigt tyst från alla team och alla journalister i snudd på faktiskt den här veckan som har gått.
Och själva testen där är ju också någonting som, vi vet ju att motorerna är detsamma, där får man inte utveckla, utan där fortsätter fabrikaten helt enkelt med sina
det är chassi,
svingar, chassin,
aerodynamik,
elektronik kanske?
Ja, elektronik, sänkningsanordningar och så vidare. Jag hörde Yamaha till exempel, de testade ju sin nya variant av aero-paketet återigen, Quattararo, men sa att nej, men jag vill inte köra med detta, utan det får bli det ordinarie helt enkelt som man började säsongen med och som var ganska kritisk till inledningsvis. Men sen när han fick testa uppdateringen så gick han ändå tillbaka.
Men visst är de här testerna som sker också efter en racehelg lite, de är ju, blir ju lite mindre aktuella för just kommande race så här. Det är inte, vi har sett ibland när man har vänt på ordningen att man har testat och sen kommit till den här banan om några veckor.
Mm.
Mer intressant att analysera.
Ja, det är det, det är det. Men å andra sidan tvärtom för förarna och teamen. Det är bättre för dem att ha direkt efter en racehelg. Dels logistiskt, men även just att man är uppe i fart och förutsättningarna är i stort sett likadana. Om man ska testa någonting så att säga. Det är en annan sak att åka till Indonesien som de gjorde 2 veckor före racet eller 3 veckor före racet. Och så kommer man dit så det är helt annorlunda däck också dessutom. Så det ger ju ingenting.
Nej. Nej, men det är intressant det där som du säger med just att se testtider framförallt dagen efter en race. Då kan det ofta gå ytterligare lite snabbare. Mm. Visar ju hur den här sporten aldrig står stilla egentligen.
Nej, men då har man ju tid att testa de här sakerna som man kanske inte riktigt vågade testa under racehelgen. För att där måste man ändå tänka lite safe och man måste prestera varvtid. Man vet att det där fungerar, går vi på ett helt annat sätt och helt annat håll, då kanske vi inte presterar det som vi vet att vi kan. Men på testet har man ju chans att testa lite mer, helt enkelt.
Men du, jag tycker det här leder in oss på första punkten i podden. Vi snackar ju startnummer och poddnumret 151 ger startnummer 51 den här gången. Och där har vi ju faktiskt, i alla fall som jag tänker, en testförare nummer ett.
Ja, testförarnas testförare.
Ja, om man så skulle vilja säga.
Mm.
Då tänker vi ju på samma här.
Ja, men vi gör ju det. Ducatis testförare Michele Pirro. Acosta har ju också startnummer 51. Men jag tror att vi tog honom under 37. Och gjorde vi inte det så tar vi han en annan gång. För nu tar vi Pirro.
Michele Pirro alltså, från Italien. Som han har lång karriär i GP-sammanhang. Jag minns det här racet. Det är ju faktiskt det enda racet han har vunnit. I Valencia 2011. Då körde han i för sig då inte som testförare, han körde inte ens MotoGP då, men han körde i Moto2.
Mm.
Klockren racehelg för hans del, för att det även var pole position. Och dessutom så var det ju, ja, det var ju efter den här tragiska olyckan i Malaysia med Marco Simoncelli.
Ja, och hur hänger det där ihop då? Jo, båda italienare, men det är inte riktigt så det hänger ihop, för Marco Simoncelli körde just för Gresini, Fausto Gresinis team. San Carlo, Honda, Gresini eller vad det kan ha hetat.
Så var det då på den tiden.
Mm. Och Michele Pirro körde för Gresini Racing Team i Moto2. Olyckan där med Simoncelli var ju i Sepang den 23 oktober 2011. Och racet efter sen var ju just i Valencia. Och där var det ju hyllningsstund till Simoncelli och de körde ju ett paradvarv där alla förare, tror jag, med egentligen samtliga cyklar, alla tre klasserna körde något varv. Under lunchuppehållet eller något liknande. Och sen så går Pirro på just en Gresini-cykel och vinner racet i Moto 2.
Visst har det varit så mycket för Gresini-teamet, just de här upp och ner eller de tragiska händelser som sen också har blandats med de här riktiga toppresultaten. Och,
ja.
Jag tänker nu även efter, även om jag nu glider jag egentligen ifrån Pirro här, men efter att Gesini gått bort nu med Bastianini här.
Ja, det är samma sak nu med Bastianini i segern. De går tillbaka till ett italienskt märke, kör de över förra året då med Aprilia, men med Ducati till årets säsong, och så går Bastianini och vinner första racet, och bara det var ju väldigt, väldigt känslosamt. Ja. Återigen så tar de en seger.
Men du, Pirro här då, han har ju en lång racekarriär som sagt, och en blandad sådan också. Han tävlar ju alla möjliga mästerskap och klasser, förutom den här testverksamheten hos Ducati.
Ja, 125 först, sen Moto 2. Och sen gick han ju över då och blev till slut testförare hos Ducati.
Mm. Och Ducati verkar ju vilja ha honom igång som raceförare också, eftersom man pushar hans körning i framförallt nationella mästerskap, där han har ett antal mästerskap i superbike-klassen. Mm. Så han är ju i allra högsta grad aktiv raceförare också.
Det är väldigt snabb sådan också, och det tycker man ser det i och med att han kan italienska banor utan och innan, så han brukar alltid ha snabbast FP1, eller åtminstone efter en halvtimme i FP1. Sen börjar de andra komma i fatt. Det var samma sak på Mugello senast.
Ja. Och där just på Mugello, det är ju ett annat av hans eller av de tillfällen som har etsat sig fast på min näthinna, den här bromsmissen som han gjorde för, ja, vad kan det här vara, 3-4 år sedan, när beläggen slog ifrån och han fick pumpa ett par gånger, och sen slutade med att han gick runt framåt där. Det var ju sån här hålla andan krasch på riktigt.
Ja, det var en rejäl krasch 2018 tror jag det var. Riktigt otäck krasch i slutet på raksträckan där.
Men den ledde väl till något positivt säkerhetsmässigt efter det? Visst var det här någon, visst hände någonting med reglerna kring skinnställen där efteråt?
Det gjorde det, men regeln fanns ju där innan, men inte till för wildcardförare. Det vill säga att airbag i skinnställen var obligatoriskt för samtliga förare, men inte för wildcardförare. Det blev det efter den kraschen. Kan man undra varför var det inte det innan, och varför körde inte Pirro själv med airbag i skinnstället? Kan man ju fråga sig. Dessutom så var det en annan grej med just den här att man slår isär beläggen när det börjar wobbla lite grann. Där har Brembo ett system som ska förhindra det. Någonting som inte satt på Pirros hoj i det läget. Sen blev det också obligatoriskt att det skulle användas, även fast det var lite sämre känsla. Och vi kommer ihåg för något år sedan på Red Bull Ring när Vinales valde ett annat bromsok jämfört med andra förare, och sen slutade det som det gjorde när han fick hoppa av cykeln efter start och målrakan. Samma sak där, och tajtats åt lite grann regelmässigt.
Mm. Men som testförare, vad har man annars för huvuduppdrag där skulle du säga? Och vad är det som är viktigt att bidra med till fabriken man jobbar för?
Men man har ju det stora selektiva arbetet helt enkelt. Man testar mycket delar, och sen så väljer man ut det som kanske kan fungera och det som ska vidare slussas till raceförarna helt enkelt.
Och där måste ju det måste ju vara en stor fördel då att ha Pirro aktiv också då, även om det är Superbike-mästerskapet, så är han är ju med på racehelger.
Ja, det är viktigt för honom att vara med på racehelger också och inte bara köra testverksamhet. Nu har man ju begränsat det där, nu får man bara göra 3 wildcard på en säsong, men det gör han ju också egentligen alla säsonger, så gör han upp till 3. Det brukar vara Barcelona också och de 2 racen på hemmaplan, då Misano och Mugello. Så det är klart att det är superviktigt att han gör någonting annat också, håller sig fit och upp i fart och inte bara testar utan även får racea. Det tycker jag är bra.
Men visst, jag slog lite i statistiken här inför när jag kollade upp honom och konstaterade att han hade någon säsong där med, jag vet inte om han var uppe i 10 starter, men han åkte åtminstone för så gott som alla Ducati-team det året.
För han blir ju ersättare också. Om någon av de ordinarie förarna skulle slå sig, och nu med 8 cyklar på griden så finns det ju stora möjligheter till det.
Mm. Pirro i övrigt då, förutom det här, den här race-segen i Moto 2 och bromskraschen där, har du något annat som du kommer ihåg honom för?
Nej, men just att han är en väldigt, väldigt snabb inledningen på alla helger, för att han testar så mycket på de här banorna som han ofta kör race på. Och dessutom att han har polisspons.
Just det. Det har vi. Det hade han på hjälmen till och med något år där. Han är ju, jag skulle säga att han är polis då i grunden.
Jag tror också att han är polis, ja.
Och inte helt ovanligt här. Jag har stött på det här i endurance-sammanhang också. just att man då har ja, backning egentligen, tävla på arbetstid med statens goda minne då, måste det vara. Jag har en annan anekdot faktiskt runt, just runt Pirro och runt Mugello, för det har ju, tillfartsvägarna där är ju riktigt, riktigt smala, trånga, och ett år när jag var där och jobbade, då hade vi inte helt bedömt det där korrekt ifrån på liksom resan mot, jag tror att det här var till och med, kan ha varit race-dag, uppvärmning ska man ju då helst hinna till, för vår del, men även för förarnas del. Och då var det just några kilometer innan banan där, hamnade vi precis bakom Pirros, han hade någon stor Audi vid det tillfället. Och då på något vis, då lugnade sig pulsen lite grann, för där, då plötsligt börjar ju publiken att skingra sig när de såg att det var han som kom, och så bara låg vi slickat i stötfången på hans bil, och vi hann precis fram. Jag fattar inte hur han bytte om, för det där var verkligen, det var på sekunden för oss liksom att springa upp.
Ja, men man blir ju lugn då när man vet att en förare ligger före.
Ja, faktiskt. Det var så.
Köra.
Ja, det var så det kändes. Det är lugnt, då kan vi hinna upp och snacka.
Kommer gå bra.
Borde gå bra. Men där har de en bra, där har de en bra testförare. Och det är ju han och senaste nu två åren Stefan Bradl som har fått köra mest av testförarna egentligen.
Ja, så är det.
Men du, ska vi ge honom mycket cred för den nuvarande Ducatin då? För den... Han måste ju ändå ha en hel del, och han måste ha bidragit med en hel del till det som finns.
Det måste han ha gjort, och det ska han ha cred för.
Då släpper vi honom. På nyhetssidan då, var det lite torka där efter, har folk somnat in efter Barcelona tror jag?
Ja, de har tagit lite tidig semester, en vecka.
Visst känns det så?
Ja, det känns så. Faktiskt.
Det kommer ju bli en lång semester snart, men innan dess så är det ändå två racehelger kvar, och viktigt skede utav säsongen, och jag tror också att de här förarna som är i kontraktsförhandlingar, för dem är det ju, det börjar bli viktigt att få saker och ting på plats.
Det är det. Väldigt viktigt för just om du säger kontraktskrivandet, för det kommer hända säkerligen lite grann under sommaren. Det är två race kvar. Det är Sachsenring, Tyskland alltså, nu till helgen. Och sen nästa vecka så är det Assen. Precis som vanligt på midsommar. Så då blir det sill och potatis.
Sill i season, tror jag skulle säga. Det var riktigt...
Göteborgsskämt.
Ja, det var riktigt Göteborgsskämt. Var inte ens roligt. Jag tyckte det var roligt. Men du, de här, vilka är det som
då,
ligger i...
Jag tänkte säga att då blir det sill och potatis på kontoret.
Aha, det visste jag inte.
Jo, det är väl bara vi som jobbar på midsommarafton.
Vad mycket vi får på den där buffén då, har du tänkt?
Exakt.
Eller så är det en liten buffé anpassad. Personlig.
Ja, men då är det Assen, precis som vanligt. De två racen återstår, och fram tills dess, eller rättare sagt efter det, så blir det viktigt med kontraktskrivandet. Och därför är det viktigt för många för att göra två bra race nu. Jag skulle säga att kanske den största kampen som vi är mest intresserade av också, vem tar den andra fabriksstyrningen hos Ducati?
Och hur är läget där just nu? Ja,
50-50 skulle jag säga, mellan Bastianini och Martin. Och vi var redan inne på det förra podden, vilka vi kanske tycker och hade valt. Och vi båda kommer fram till att Martin tror vi är bäst lämpare för det här, men det är ju också väldigt svårt att avgöra. Men jag står fast vid det. Martin, om vi tar lite nyhet om honom, så opererar han ju sig, missade testet förra måndagen och har opererat den här nervskadan och beräknas vara tillbaka nu till Tyskland. Så att för hans del och även för Bastianini, det kommer vara superviktigt. Bastianini dessutom två raka nollor från segern i Le Mans.
Jag tänkte säga det, han får inte göra misstag på det viset. Han får inte nolla framförallt.
Nej, det får han inte göra. Två raka nollor helt enkelt efter segern i Le Mans, som han gjorde väldigt, väldigt bra, men sen dess har det inte gått vad han har velat. Och nu har han rätt många poäng efter mästerskapet helt plötsligt. Trea fortfarande, men många poäng efter. Han står alltså på 94 poäng. Jämför det med Quartararo då, 147, som har tagit 45 poäng bara de senaste två racehelgerna. Så att, tungt läge för Bastianini.
Men sen har ju samtidigt har ju Oliveira petats ut från KTM, och han verkar ju inte vara intresserad av en styrning i Tech Trois, deras satellitteam. Han är ju ändå ett namn som nämns här som möjligt till Gresini framförallt.
Ja, och det sägs ju idag, kanske till och med mellan att vi nu spelar in och tills podden ligger för lyssning till er, att det har blivit officiellt var någonstans han skulle gå. För det skulle bli officiellt idag. Gresini är en av möjligheterna och kanske det mest sannolika skulle jag se. Att han går dit. Och då är det ju givetvis för att ta Bastianinis styrning därifrån. Och frågan är ju då, flyttar man Bastianini till Fabriksteamet eller tar han då Martins plats i Pramac? Om då Martin flyttar upp. Så att det är där det står egentligen.
Ja.
Så viktiga men, race för de två.
Ja, precis. Ja, det kan ju, ja, exakt. Det kan
jag,
bli...
jag tror inte att Ducati har bestämt sig än. Och egentligen behöver de inte göra det heller. Inte
de än. Har ju alla förare inom sitt hus ändå på
ja,
något vis.
Ja.
Nej, jag håller med dig där. Men det kan vara intressant också att tillägga för helgen här gällande Bastianini där. Hans crew chief, Giribola, bekräftad sjuk i covid.
Mm.
Och då, det blir en förändring för honom här till helgen som man kanske... Det är aldrig bra med att ha en frånvarande crew chief.
Nej, det är det ju inte. Andrea Giribola heter han, va?
Ja, stämmer. Stämmer.
Mångårig crew chief för Andrea Dovizioso när han körde i Fabriks Ducati. Jobbar ju då som sagt nu med Bastianini. Och det är klart att det är ett avbräck för Bastianini. Sen om han inte är överdrivet sjuk, vilket vi får hoppas att han inte är, och sannolikheten är väl att det är så också att han inte är speciellt sjuk, då kanske han kan vara behjälplig hemifrån. Och det tror jag är viktigt för Bastianini.
Mm. Ersättare Sergio Verbena den här helgen. Vad han för roll i vanliga fall då? Han är
någon
allmän
planning manager eller något liknande. Ja.
Får se hur det utfaller helt enkelt. Ja. Men viktigt då, och jag tänker också på det här med misstag, om man då tar Sachsenring som är närmast. Det är ju en bana som är ganska lätt att göra misstag på. Det är oförlåtande.
Mm. Det är den. Det är en speciell bana. Det är kanske den banan som jag har varit på flest gånger, alltså racat på flest gånger utav alla egentligen i GP-sammanhang, tror jag, Sachsenring. Det är en väldigt, väldigt speciell bana. Det är ju, är det 10 svänger, 13 svänger? Kan jag knappt längre. Men det är åtminstone bara 3 åt höger, resten åt vänster.
Ja.
Och det gör ju den speciell, för högersvängarna är ju som sagt kurva 1, kurva 3 och sen ner för vattenfallet. Det är de som finns. Annars är det vänster som gäller. Och oftast dåligt fäste. Och jag tycker hela tiden, varenda gång man kommer dit så handlar det om att bevara vänstersidan på däcken och få ner fästet i marken. Det är det handlar om. Och det går bra med nya däck. 1 varv, 2 varv, 5 varv. Men sen när däcken börjar bli slitna, då får du inte med dig farten där ner för backen efter Omega, och så går det vänster, vänster där, kurva 4, 5, 6. Och så ut ur sexan i nedförsbacken. Hela tiden dåligt fäste där. Och får du inte med dig farten där, då tappar du jättemycket tid i den nedförsbacken.
Mm. Och det där ser man ju i MotoGP framförallt, ja, men i alla klasser. Och står man nära, som vi har möjlighet att göra där ibland, då ser man ju också vilken nedläggningsvinkel det handlar om. Och ut, som du säger, hojen är lätt utöver när det börjar... Det är brant ut för det där.
Ja, det är det.
Så det är många samverkande faktorer där som gör att det blir, just som du säger, svårt med greppet.
Ja, och sen samma sak genom det snabba partiet. Om vi fortsätter på varvet där, så är det en kort raka innan kurva 8. Och samma sak där, har du dåligt bakdäck, då har du svårt att styra in i den kurva 8, och så får du inte med dig farten ut. Så att det är en bana där man letar grepp hela tiden, och där du måste ha ordning på däckslitaget och ett bra mekaniskt grepp.
Mm. Vi kan fylla på lite med banorna alldeles strax. Men jag tänker också på, jag ska bara, för det som hände, det som förra racehelgen, jag ska inte säga avslutades med, men racet inleddes med en startkrasch. Och sen blev det ju snack och skriverier om det här. Hur är läget med de förarna? Jag tänker på med Nakagami här och Rins, som båda slog sig.
Mm. Det gjorde de. Banyaya helt oskadd. Skönt att se. Rins bröt ju armen. Och... ska ha en läkarundersökning idag för att se om han kan köra eller inte. Han har rest till Sachsenring. Förhoppningsvis så kan han köra, men bruten arm, även fast det inte är så allvarligt, det kan bli... det är nog inte säkert att han kör helt enkelt. Och inte på den nivån som man kan köra.
Nej, ingen vila direkt på den här banan. Det finns, annars skulle man ju tänka sig att man kan få lite paus på en raksträcka, men det finns ju inte.
Nej, det finns inte. Så tufft läge för Rins, riktigt tufft med brutna armen. Men Nakagami däremot ser ut att klara den här utan större problem i alla fall. Vi får hoppas att han gör det och kan köra. Och som vi pratade om förra podden där med bestraffningar, så blir det ju ingenting efter detta, utan det är bara, Nakagami får köra.
Men Rins var inte så, han är ju, det tror jag också du sa där, att han var inte så nöjd med domarna efter.
Nej.
Och tydligen inte Garcia heller. Jag vet inte exakt vad han har sagt, men visst var det Spileta som hade uttryckt sig lite roligt kring det här.
Jag tycker Spileta, han hade en lång intervju här med en spansk tidning. De gick igenom allt ifrån publiksiffror. Det har ju varit lite tunt på vissa av anläggningarna. På Portimao var det lite tunt, i Mugello var det lite tunt. Hans förklaring just i Mugello var väl att det var Monaco samtidigt. Och Indy 500 var det också i svensk perspektiv. Så att det var ju mycket som hände just den helgen. Och sen så var det kanske lite dyrt också, dessutom.
Men Sergio Garcia är ju Moto3-förare och leder VM där.
Ja,
och
varit kritisk mot
Espeleta som är högsta hönset när det gäller att anordna hela det här mästerskapet.
Ja, och det som var ju att Rins var ju tillsammans med Garcia, men framförallt Rins var ju väldigt kritisk mot domarna, eller FIM stewards, och i synnerhet då Freddie Spencer, som man tycker att de är inte i level med MotoGP, att de måste bli utbytta för att de förstår sig inte på det här ungefär, så var hans kommentar. Och detta har ju att göra med hans incidenter med Nakagami, delvis. Det är säkert i bakåt i tiden också, men det är ju det som ligger till grund till hans uttalanden nu senaste tiden.
Men du, var det något problem med översättningen sen på den här Espeletas uttalande, eller kan inte du berätta
men Espeleta tyckte ju, precis som vi var inne på förra veckan, att det som Rins sa så och var så kritiskt öppet, hade någon annan idrottsstjärna varit där mot en domare, då hade det blivit liksom böter, avstängning. För så säger man inte riktigt.
Nej, jag tycker som du säger det här i sportmanship, eller vad säger man, sportslighet, och att man är en bra atlet helt enkelt, eller jag hittar inte ordet.
Nej, men även Miller har ju varit väldigt kritisk.
Ja,
men många har ju varit kritiska, men det är ju
domaren dömer ju på något vis.
Ja, det är det ju.
Även i den här sporten.
Espeleta höll också med i och för sig att i alla fall att man skulle inte säga så som Rins sa.
Vad skulle hända då?
Han sa så här. Nu är det översatt då med Google Translate, men det blir ganska roligt. För, to me, if a guy said what Rins said, if it was up to me, I would stick a cigar up in his nose.
För mig är det så serietidning att man...
Det kanske är ett uttryck på spanska, jag vet inte.
Det måste nästan vara det.
Som de har översatt på det sättet. Men det blir ganska roligt att trycka upp en cigarr i näsan.
Japp, det måste vara mycket
värre. Det är så man täpper igen truten på någon.
Det är jättesvårt att prata samtidigt.
Ja, det är det.
I alla fall.
Blir det så här?
Ja, det var roligt. Men det är lite udda uttalande. Och antagligen, det här får vi ta reda på. Det kanske är ett talesätt just på spanska.
Ja, vi måste kolla det. En kul blev det, vilket var som helst.
Ja, men det är i alla fall ingen, Nakagami har ingen bestraffning att vänta till helgen här.
Nej, men återigen, jag tycker man ska införa det här poängsystemet igen. För det hade varit värt de poäng, tycker jag. Ingen bestraffning, ingen treplatsers nedflyttning eller någon... Jag tycker inte det. Det är första varvet och jag tycker inte att misstaget var så pass grovt. Så att det ska rendera en bestraff. Bestraffar man en sån grej, alltså...
Vad kan man göra till slut? Vad törs man göra?
Nej, till slut blir det ju rally av det. Mm. Det blir time attack, alla kör var sitt varv.
Ja.
Det är inte roligt.
Nej.
Det är inte det vi vill ha. Sen får det inte bli fulkörning. Jag tycker inte detta var fulkörning. Detta var ett misstag. Det måste man på något sätt kunna... Inte få göra, men ibland händer det.
Du var inne på något klokt där också förra veckan. Det här med att man kan se över systemet för provstarter till exempel. Att man gör det från griden vid något tillfälle.
Mm.
Därför att det är ju en extremt svår bedömning där. Du kör både med full tank, du gör det första och enda gången under en racer.
Man skulle till och med, alltså det fanns ju en tid när vi hade springstart och man startade 5 i varje led eller något liknande.
Mm.
Sen gick det till 4 i varje led. Sen för några år sedan så gick det till 3 i varje led. Man skulle kunna dra ut griden ännu mer.
Ja.
Det kan vara flera, alltså
2 per led, i bilsport har man ju det.
Ja, 2 per led eller utöka mellan leden någon meter. Då kommer kvalet bli ännu viktigare å andra sidan, men ja.
Nej, det är just första delen som är kritisk. Och den här utformningen på sväng ska man ju tillägga där. Jag är ju i alla fall mer fan utav en stor bred 180 graders sväng typ
Brno
som man säger.
Ja.
Där är säkrare.
Ja. Ja, ja. Men, ja. Nej, Rins får hålla sig skinnet, annars får han en cigarr i näsan.
Mm. Både han eller Garcia som skulle få det. Båda kanske. Varsin. Mm. Varsin fet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cigar. Du sa lite grann här nu, för att inför Sachsenring här, det man kan konstatera, det är just det här som du var inne på. Läget i mästerskapet är att Quartararo plötsligt med Aleix Espargaros miss i Barcelona, så är det nästan ett race poängmässigt övertag. 22 poäng nu skiljer de två. Och sen är det ytterligare ett ganska rejält hopp till Enea Bastianini.
31 ifrån Aleix Espargaro.
Och då har vi då två race kvar och sen ett långt sommaruppehåll. Mm. Lägger man på det här med kontraktskrivande, gå in i ledighet med en bra känsla och så vidare. Jag tror att det här kommer bli två riktigt intensiva racehelger. Om vi nu inte, det har vi ju sett ändå, men det blir lite extra press på förarna att prestera.
Mm.
Och du pratar om det här med lågt fäste eller lågt, att det är viktigt att ha fart med sig runt det här varvet. Vilka fabrikat tror du på den här helgen då?
Inte Honda. Det låter konstigt att säga, för Honda har vunnit där sedan 2010. Helt otroligt.
Ja, det är det.
10-11-12 med Pedrosa. Och sen från 13 och alla de som har körts där. Nu körde man väl inget pandemiåret då, men 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 med Marc Márquez.
Mm. KTM 2 förra året.
Mm.
Yamaha tror jag vann dessförinnan. Alltså nu backar till innan Pedrosa. Visst var det Yamaha-seger då?
Ja, då vann väl Rossi 09. Men det går inte att dra några växlar på det riktigt.
Det är lite länge.
Ja, det är väldigt länge sedan. Men förra året kan vi ändå titta lite på. Marcus vann ju, han vann ju efter en ganska hård duell med Oliveira, där Marcus avgjorde racet egentligen när det började stänka. Då blev Oliveira lite, han backade av lite helt enkelt, och då fick Marcus den här luckan som han sen kunde hålla in i mål. Quartararo körde upp sig till en tredje plats. Grymt imponerande med tanke på att hans teamkompis Maverick Viñales blev sist utav de som kom i mål, och det var väl det som fick en av dropparna att fyllas på den där vägen.
Som till slut rann över ordentligt.
Den rann ju över ordentligt sen. Sen var det ju assen efter, och då startade han i pool, blev två. Men det började, jag ska inte säga att det började, men en av dem var i alla fall när han blev sist här och inte kunde köra ordentligt här. Av någon anledning. Men Quartararo blev tre. Och sen ytterligare en KTM på en fjärde plats med Binder.
Mm.
Så två fabriks KTM, två av fyra.
Men det är ett år sedan där, och då säger du, fast då att Honda vann för ett år sedan. Marc Márquez får man ju anse var en... han ligger ju bakom många av de här segrarna såklart.
Självklart. Jag vill inte säga att det var Honda som vann förra året, för det var Mark Marquez som vann.
Ja.
Nästa Honda blev 10 med Paul Espargaró, så att Honda kommer inte vara med och vinna på söndag. Det kan vi konstatera.
Men kan vi ha kvar KTM som en av möjliga, ett möjligt fabrikat högt upp?
Det är ju frågan det, för just i den här delen av säsongen förra året så var ju Oliveira riktigt vass. Han kommer från segern i Barcelona. Han kom tvåa på Mugello och sen blev han tvåa även på Sachsenring. Så att han var ju ett helt annat slag än vad KTM är idag. Så att jag tror att det kommer gå ganska bra ändå för KTM. Och det baserar jag på det jag sa innan, det här med greppnivån. Jag ska inte säga att det är dåligt fäste, men det vill till att man har bra driv ut ur svängarna. Och det verkar ändå KTM ha, att de får ner fäste på ett bra sätt. Så jag tror det kan gå ganska bra för KTM. Seger? Nej, det tror jag inte på. Men jag tror att framförallt Binder kommer vara med.
Och här handlar det mycket om det här mekaniska fästet. För med den här nedläggningen, med nedläggningsvinkeln som man ser på stora delar, det går inte riktigt att ha en elektronik som sköter det här.
Nej, mycket handlar om det mekaniska greppet skulle jag säga. Och går vi tillbaka till Yamaha då, så är ju det en av punkterna som de klagar på. Det är just fästet ut ur svängarna. Som Dovizioso, det är allt han gnäller på egentligen. Det är just fästet. Han tycker toppfarten är mindre problem. Medan Quartararo på något sätt kör runt det problemet. Men ja, vi får se om man kan göra det den här helgen. Jag skulle ändå säga att han är en av de favoriterna. Men det beror nog mycket på hur han kommer ut ur svängarna.
Men då är det är den föraren som du lyfter på Yamaha. De andra är inte i det slaget just nu.
Nej, de är ju ingenstans.
Nej. Suzuki då? Rins som vi hörde där. Halvskadad, osäker. Mir fick ju till slut ett vettigt resultat i Barcelona. Kan han vara med här och hävda sig på Sachsenring?
Ja, det kan han absolut vara. Mir. Suzuki borde passa ganska bra för den här typen av bana. Men jättesvårt att säga vad man har med i någonstans faktiskt.
Och han kanske är, han är rätt ensam också sannolikt. Han har ju inte, om vi får tro då läget, fysiska läget hos Rins, så kanske han inte orkar fullt ut på söndag åtminstone.
Nej, och det var inget succé-race förra året heller för Suzuki. De blev 9 och 11, Mir 9, Rins 11.
Men då har vi lämnat det till två fabrikat som är vassa utmanare till Quartararo och till både till helgen men även totalt i mästerskapet. Mm. Det är ju Aprilia och Ducati. Vad säger du där då, för styrkor och svagheter?
Ja, jag vill varna för Aleix Espargaró faktiskt. Jag tror att han kommer bli giftig här. Han har gjort ganska bra resultat på Sachsenring genom tiderna. Kan också bero på att han har kört med undermåligt material, inte riktigt haft den där sista hästkraften, jag tänker på Fovo och Yamaha och sådana saker. Men jag tror att detta tror jag är en bra bana för Aprilia och för Aleix Espargaró. Dessutom så tror jag att han är väldigt, väldigt revanschsugen efter missen senast där, när han slår av på sista varvet och skänker bort 9 poäng i VM.
Och han ska grämas över de här poängen. Det gäller ju att släppa det för honom nu och titta framåt.
Och visst var det så, om inte jag minns helt fel från förra årets race, så ledde Aleix Espargaró på första varvet. Sen tog Marcus överledningen in i sista svängen. Och sen gick han förbi återigen en gång ner för backen på andra varvet, och så gick Marcus förbi direkt. Men han var med där och ledde racet, inledningen på det där, om inte jag minns helt fel här nu.
Och det var här nu på Sachsenring?
Ja.
Det kan, så, jag får inte upp någon bild, men det kan absolut vara så.
Jag tror att han tog starten och ledde i början där, Aleix Espargaró. Slutade 7 till slut, 9 sekunder efter Marcus. Och bara 3 sekunder efter Quartararo. Så jag tror stenåt på Aleix Espargaró i helgen, faktiskt.
Kanske den som ger lägst odds då?
Ja, det skulle jag säga. Och återigen skulle det bli kul att se vad Vinales kan prestera, för det var ändå ett lyft förra racehelgen i Barcelona. Och blev han 7 till slut eller något liknande. Körde på det mjuka bakdäcket. Det ska också bli spännande att se vad han kan göra nu. För nu har han ändå på något sätt varit med några racehelger där uppe. Och jag tycker man märker det på honom att han väljer en lite aggressivare taktik till racet. Han satte på nya däck till warm-upen just för att få den här sköna känslan. Men Det gör man ibland när man jagar fart. När man har kontroll på sin egen fart och självförtroende. Ja, men då kan man testa däckslitage istället till exempel. Och ställa in cykeln i sista där och sådär. Så att kan han ta något steg tillbaka och ja, få med sig farten han har visat. Så tror jag även Vinales. Jag tror kanske inte på pallen, men topp 5 borde han kunna göra.
Mm.
Sen är vi duckar kvar, va?
Ja, det är en hel hög med Ducati sen.
Mm. Och Bagnaia har ju detta som kanske sin sämsta bana. Och det säger han själv. Detta är en bana som han absolut inte trivs på. Förra året så blev han dock bästa Ducati på en femte plats. Tätt följt av Miller som blev sexa. Och sen Sarko då som blev åtta. Så att Bagnaia behöver ju studsa tillbaka givetvis. Barcelona gjorde han ju jättebra fram till att han körde omkull där. Eller ja. Nakagami slog omkull honom.
Ja.
Han är nog också revanschsugen. Han kan komma tillbaka till den där känslan han körde förra året utan press egentligen. På något sätt. Han har kontraktet färdigt. Mästerskapet är inte kört, men inte troligt heller.
Nej, men sen är det ju flera förare och team runt omkring här. Sarko, Martin då, om man tar Pramac-teamet eller Besecchi Marini eller då Gresini-teamet, där både Bastianini framförallt under race, men det är Gian Antonio på kval var det med bra. Mm.
Nej, men jag tror Bastianini kan bli giftig faktiskt, även han. Inget bra race här förra säsongen, 23 sekunder efter utanför poängen faktiskt på en 16:e plats, så att han måste ju givetvis höja sig mot förra året, men det har han gjort på samtliga banor, så att det är spännande att följa. Martin med nyopererad hand, det får vi kanske avvakta hur hans fysiska förmåga är. Annars hade jag satt honom som en av utmanarna till Aleix Espargaró och kanske till Quartararo Bagnaia då.
Men Sarko då, som är ändå hel och...
Ja. Men han har ingen seger än så länge i den här klassen och det verkar inte riktigt komma dit heller.
Nej, vi får se. Han är åtminstone med och har kontakt i mästerskapet uppåt. Eller?
Ja, ja.
Men det kanske är tack vare att andra gör misstag och inte helt på egen fart alla gånger.
Ja, Martin med en dålig hand och nervskada slog honom liksom senast.
Ja, sant. Nej, men det finns mycket att hålla utkik efter där. Men klar favorit låter det som på dig här med... Aprilia och Aleix Espargaró.
Ja,
kanske då i samma nivå eller liknande nivå som Yamaha och Quartararo.
Ja, och det här ska bli spännande att se. För min lilla test är väl helt enkelt att Aprilia har lite bättre grepp. Medan Yamaha kommer få problem med fästet helt enkelt efter 3-4 varv när däcken börjar gå ner sig. Men det vet vi inte om det stämmer eller inte. Det får vi se först imorgon. Aleix Espargaró och Quartararo, det är väl de som är favoriter bakom där. Bastianini, Martin, Bagnaia. Ja.
Vad säger väderprognosen för helgen?
Ja, det säger ut som att de slipper frysa.
Varmt, varmt.
Mm, väldigt varmt.
Och torrt.
Ja, hela helgen. Ingen risk för regn. Svag vind. 24 grader idag, 24 grader imorgon. 32 på lördag. 35 på söndag. Strålande solsken. De behöver inte frysa om de inte sitter nära ett AC-aggregat.
Och då blir det, vad heter det? Urladdning där sen med något rejält oskoväder sen i slutet på helgen kanske.
Kan bli. Det är märkligt, för sen på måndag så blir det 21 grader. Jag tycker alltid är sådär att det blir varmare och varmare en hel helg och sen
ofta.
Ja, sen går luften ut. Men 30, som du säger nu då, 35 grader på söndag.
Riktigt varmt. Och den här banan, den är ju fysisk, även om det inte är så hårda inbromsningar.
Nej,
så
just den, den är jättefysisk och ligger som en gryta också. Och ingen tid att vila. Så att det är tufft. Riktigt, riktigt tufft.
Och stort publiktryck verkar det bli också om man tittar på biljettförsäljningen inför racet.
Verkar vara slutsålt.
Och här blir det ju slutsålt på riktigt.
Ja, det blir det. Det säger rapporten i alla fall. Och de ryktena från banan redan nu är ju att de har redan bränt ett gäng tvåtaktare där uppe på slätten. Kullen.
Ja, det är en sån klassisk campingområde som finns just runt banan där. Ja. Det är knappt man törs se upp där. Jag har varit där någon enda gång, ska jag säga.
Vet du, jag åkte dit Jag har ju kört två GP:n där. Jag körde ju wildcard där både, ja, ersättare i 250 2005 och wildcard 2006 på just Saxony. 2005 så åkte jag upp med en skoter. Och så hade jag teamskoten, åkte upp där. Och de kände igen mig och skoten. Och jag höll på att komma därifrån.
Det var så?
Ja, det var helt otroligt. Var det. Då var jag sist nästan i 250. Nej, det var helt galet. Jag var uppe där kanske vid 10 snåret kanske.
De är fanatiska, publiken är fanatiska.
Helt fanatiskt, helt fanatiskt.
Det här är ett sånt här ställe där det verkligen andas biker på riktigt hela helgen. Nej, men det blir intressant att följa här nu då. Vad mästerskapet tar vägen och hur förarna och teamen tar sig igenom de här två racehelgerna som ändå på något vis knyter ihop första halvan av säsongen. Och sen blir det en lång och välförtjänt vila för alla.
Mm. Det blir det. Och jag tycker ändå att mästerskapet börjar ju sätta sig. Faktiskt.
Som det nu så känns det som att det börjar bli svårt att köra ikapp de här poängen. Det måste ju till misstag, tekniska problem eller liknande för att ta kliv ikapp då Quartararo till exempel eller Aleix Espargaró.
Ja, nej, men de har ju dratt iväg lite grann poängmässigt, men körmässigt så är det ju de fyra som ligger. Nu är ju Sarko fyra med skapet, men Bagnaia jagar ju på 50. Det är ju de fyra egentligen som jag ser.
Ja.
Som är ett steg framför alla andra. Sen får vi se då om de andra kan utmana. Det brukar alltid vara att någon kan utmana, men vi får se.
Och du, apropå helgen här och sändningstider, hur ser det ut för vår del och kanaler?
Vanliga sändningstider. 9.45 är det ett sändningsstart imorgon, fredag och lördag. Och sen så är det ju vanliga racetider med
uppvärmning, motor 3.
9.35.
Och men jag tänkte bara också ordningen. Det är inga förändringar där med motor 3, motor 2 och motor GP då.
Nej, det är det inte. Och jag trodde vi skulle gå på sport 1, men jag tror faktiskt vi ska gå på motor. Det är Formel 1 i helgen, men de är ju i Kanada, så det är kvällstid. Så att motorkanalen är ledig för oss. Racestart 14.00, uppsnack 13.25.
Och på Viaplay såklart också.
Ja, 24 timmar tänkte jag säga. 48 timmar kan man se det i efterhand. 2 dygn.
Bra. Men då är det lite förutsättningar för helgen och kan vi stänga den här podden tycker jag. Hörs vi om ett halvt dygn ungefär för dig som lyssnar på den här podden när den släpps.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.